Nu har jag inte riktigt i mål bara på att tala om att nu ska ni få höra någonting som ni har hört förut. Utan nu har jag som mål att nu ska det här som ni har hört förut bli omsatt i praktiken i ert liv. Så att liksom vår närvaro i den här världen inte blir spårlös, utan vi märks att vi finns. Och det märks att vi har intresse av att följa Jesus. Och ju mer vi liksom går på den här vägen, desto mer känner vi liksom att livet liksom blir verkligt. Och jag tänkte börja tala om liksom en lätt princip, alltså en lätt sak att säga, som alltid liksom ändå blir liksom en utmaning att göra. Och det hittar vi i Matteus, och vi hittar det i Lukas evangelium, men vi ska ta Matteus först här då. Och vi tar Matteus 6 kapitel och 7 vers till 11 ska vi ta och läsa den. Alltså Matteus 6 och verserna 7-11. Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var en som ber han får. Och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen ge er det som är gott åt dem som ber honom? Ja, det här först är liksom lite frid och fröjd så här, och när man läser den här texten. Men sen plötsligt kommer man in så här: om nu ni som är onda förstår att ge era barn, vad anklagar han mig för? Liksom så. Ja, han gjorde någonting som är ganska speciellt. Liksom. Han jämförde det med Gud. Och jämförelsevis så lyckas Gud leva det liv som man har på sitt hjärta. Och vi är då lite hit och dit och hackigt och sådär. Men vi vill ju, säger vi. Och så ska vi komma in då på hur kommer det sig att man kan göra det som man vill. Jo, man måste använda sig av hjälpmedel. Och bön är ett hjälpmedel. Så när vi börjar bedja att vi ska få, så får vi. Ja, men jag har erfarenheter av annan sort. Jag kanske tycker, hur många gånger har jag inte bett om det här och ropat om det där och så vidare. Ja, du vet att bön är inte bara liksom att vi ropar om det som vi vill. Utan vi måste lära oss att veta vem vi pratar med. Och så måste vi lära oss att veta att hans vilja kommer först. Så vi måste liksom veta, han som vi talar med är god. Han håller vad han har lovat. Han har underbara tankar och planer för våra liv. Så egentligen så är det inte du och jag som ska sköta våra liv. Det gör han på många sätt. I situationer där vi kommer liksom i riktig kris och vi märker att det här är allvarligt. Inte bara att vi vill ha det. Utan att det är allvarligt. Alltså, om det inte här löser sig på något sätt. Och liksom då står jag på näsan liksom i tillvaron och klarar inte upp det. Ja, ni förstår. Det som går först är vad han vill. För han vill saker och ting om dig och mig också. Och det är därför som han har gjort någonting med oss som vi inte alltid tänker på så mycket. Nämligen, vad är det för liv som vi lever här i världen? Jo, vi lever Jesuslivet i världen. Han till och med liksom talar om för oss att vi är Kristi kropp. Och vi ska göra hans vilja genom den kroppen. Så när vi sitter här nu så är vi egentligen inom hörhåll för liksom det som vi ska komma på tillsammans att vi ska göra som Kristi kropp. Ibland så stöter jag på folk som säger till mig, ja, vad ska man ha kyrkan till egentligen? Ibland så blir jag förslummad, men för det mesta så fattar jag mig ganska snabbt och försöker tala om för jag var i kyrkan för något. Så det är liksom bara liksom en liten stund då du sätter dig ner och tänker på dina problem i livet eller så här. Eller är det här du sitter liksom och tänker på liksom vad många saker som liksom inte blev som du hade önskat och så. Nej, men så kyrkan, det är Kristi kropp. Det är alla vi som har gett våra liv till Herren Jesus Kristus och sagt Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Alltså jag förstår att jag behöver dig för att det här livet som är här på jorden ska kunna bli vettigt och kunna bli gott. Och kunna bli en välsignelse, inte bara för mig själv och inte bara för Gud utan för alla de som ingår i Kristi kropp. Vi har ett ansvar om att liksom komma till sin rätt i kroppen och fungera i samråd med de andra för att förhärliga det som är Guds vilja med hans kropp. Så eftersom vi vet att Gud liksom, han är både fader, son och helig ande, så vet vi liksom då att den här kroppen, ja, det är delaktighet i Gud som vi har fått ta emot från Herren. Och nu ska vi liksom tillsammans göra hans vilja här på jorden. Och det är då som jorden har någon chans. För ibland så tänker vi på liksom mycket svårigheter där, mycket problem och mycket hinder så. Ja, men hur har Gud tänkt att den här världen skulle kunna klara sig? Jo, han har tänkt att hans kropp ska göra hans vilja. Han har tänkt att det ska liksom samarbeta så att det blir en enhet och en helhet. Och att vi bereder så att säga, trygghet för varandra som kropp. Så vi vågar leva i den här världen på det sätt som Herren talar. Och inte bara tänker så här, hjälp mig, liksom, jag har inte koll på allting. Det är så mycket som är så hemskt och svårt och bedrövligt. Ja, men det var inte ditt uppdrag kanske att liksom räkna de eländiga stunderna blott. Utan de goda kanske. Och tänka på vad är det som Herren har tänkt här nu då? Vad vill han? Vad har han sagt? Vad är det han tror om oss? Han tänker så här att om ni läser innantill här så står det att om ni ber så ska ni få. Det hade han tänkt. Och då tänker du, ja, det är lätt att säga. Ja, för dig, men för honom så är det ju så att han behöver ju få er att tro på att det här är någonting som verkar och fungerar. Och då säger han det här för att vi ska kunna veta liksom hur, vad är det som händer nu då när du och jag ber? Ja, vi vänder just till någon som kan svara på bön, som kan ge bönesvar. Sen vänder vi oss till någon som har talat om att han vill ge bönesvaret också och vad bönesvaret är. Så att han kan liksom tala om det och så ser vi det och så plötsligt så tänker vi liksom, tänk att Gud vill att jag ska be om det här och han vill ge mig det. Och så börjar jag bli en bedjare som kommer in i verkligheten, i den andliga verkligheten. Inte en som bara liksom chansar lite sådär. Utan verkligheten. Verkligheten är alltså, han har en tanke här. Och en vilja. Om vi läser här så stod det liksom inte bara det här som vi hakade upp oss på så lätt. Liksom, att, om vi som är onda. Alltså jämförelse med Gud så verkar det som nästan alla skulle så att säga, i den jämförelsen sluta som en som man kan beskriva som ond. Alltså ond i betydelsen mera självisk. Man tänker bara liksom eget. Gud tänker sådana jättetankar av kärlek till oss människor. Han älskar oss. Det är nästan som man tror att det måste vara någon liksom reklamsnutt eller någonting sådär. Att han älskar människorna. Men han gör det på riktigt. Och han älskar var och en av oss. Alltså, utan att vi gör någon analys över vilka är det som har kommit till här i det här mötet nu. Och med på att säga att Gud älskar dig. Ja, jag behöver inte analysera det, för det räcker att jag vet någonting om Gud. Och han älskar människor. Och hans kärlek ska vara förvandlande kraft i ditt och mitt liv. Som, gör, som övervinner de stråk som du har gått på förut. Och de vägar och de erfarenheter som du har. Det är inte det som kommer att styra nu vad du kommer att göra. Utan den kärlek som han har till dig. Den kommer att göra att du vågar lita på honom mer och mer och mer. Och våga tänka, han har banat en väg för mig. Han har tänkt på mig, han har tänkt på människorna runt omkring mig. Han har tänkt på oss allihopa när vi ska vara Kristi kropp. Och vara en enhet tillsammans. Det är inte meningen att vi ska tänka att det är inte så lätt att vara enig i den här församlingen. Eller någonting sånt där. Eller vad man ska tänka för några torftiga tankar. Tänk Herrens tankar. Tillsammans med honom så går det mycket bra att bli en enhet. Han tror att han kan göra oss till ett. Och han har redan gjort det. Vad tror du? Och så här. Nu känner man liksom att det här är närgångna jobbiga frågor. Så här, men man gör ju så gott man kan. Och så där. Ja, men det är inte det som han söker efter i ditt och mitt liv. Att vi gör så gott vi kan. Utan att vi gör som han kan. Tillsammans med honom, med hans kraft. Drivna av hans kärlek. Och trygga därför att vi älskar utav honom. Så ibland så behöver vi liksom sätta oss ner och tänka så här. Älskar mig, tror jag. Ibland har jag kanske svårt att stå ut med mig själv. I alla fall har vi några med lite ljus. Tänk på det. Att det kan vara så att jag är lite jobbig. Ja, men det är inte det som heller liksom det handlar om. Det handlar om att han förmår förvandla en människa med sin kärlek om vi tar emot den. Och mitt ord liksom till er ju nu, första inledningen, är ta emot den kärleken. Sitt inte liksom och sortera bort dig själv. Och sitt inte och sortera bort syskonen som utgör Kristi kropp med dig. Utan ta emot kärleken och tänk, den är till mig och den är till mig för att förvalta så jag kan visa den kärleken till de syskon som jag ska sitta ihop med. Och om tillsammans med dem ska jag göra Herrens vilja så det går över allt förstånd. Det verkar rent otroligt alltså. Jag menar, alla som är kristna är ju inte liksom ens bästa vänner. Alltså, vi vill lägga in ett veto mot det. Ja, men vi är inte sammanfogande därför att vi ska liksom passa varandra så att säga, och inte kunna vara någonting som kostar oss något. Utan han satt ihop oss därför att han vet att vi passar honom. Han älskar oss och han tänker förena oss i ett samarbete som gör hans vilja i den här världen. Och jag tänker att man måste nog prata med sig själv mycket om det här. Annars så tror man inte att det är aktuellt. Man tror att det är så långt fjärran så det kan vi aldrig kunna uppnå. Men här ser ni att han säger så här. Till var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Härligt va? Vilket pikt böneriv du ska kunna få. Om du liksom nappade på det här. Men alltså, man har ju olika böner. Man har ju sådana där böner som knappast behövs nästan alls. För det liksom sköter sig själv eller så. Sen har man ju sådana böner som liksom börjar bli liksom mer liksom branta, så att säga, böner. Man får kämpa på, man får sträcka sig, man får liksom försöka se om man kan våga tro att man ska klara det här. Och när man då tänker, ja men Gud ska hjälpa dig, då måste man våga tro att Gud vill hjälpa en också. Så man är liksom en hjälpbar person. Eller om man är en sån där som bara krånglar hela tiden och lägger in en massa invändningar. Alltså, det är inte lätt. Vad ska man göra? Man ska vänja sig vid vad Gud säger. Och så ska man hålla med honom. Alltså, spelar ingen roll hur känner du då när du ska hålla med honom? Det är inte det som säger om det här är bra, en bra gärning eller så, att hålla med honom. Utan det är hur Gud är egentligen som är den avgörande punkten. Jag kan hålla med honom bara därför att han är så god och han är så mäktig och han älskar oss så mycket. Så att vi vågar till och med hålla med honom när han säger någonting gott och fantastiskt om oss. Och räknar med oss fast vi knappt orkar räkna med oss själva. Om man skulle sluta upp och vänta sig att vi gör hans gärningar bara därför att vi har invändningar, så skulle det inte bli, hans gärningar bli gjorda någonstans överhuvudtaget. Invändningar är ingen konst att komma med. Det som är någonting konst, det är att komma med tro på det som Gud har utlovat. Och därför behöver man tala om för sig själv gång på gång på gång vad det är vad man egentligen tror och att Gud har sagt det. Han ljuger inte, han talar sanning. Han har sagt det. Och det här så börjar det blir liksom en omgång här. Och vi ska ta ett evangelium till då som säger de här samma saker då, ungefär. Och om vi var i Matteus och nu går vi till Lukas då. Och Lukas, ska jag se vad det var för kapitel där. Det var kapitel 6. Tror jag. Vi ska se. Ja, just det. Där, ja. 6 och 38. Ja, man kanske skulle ta med den där versen 37 också för det är, ja, och så kanske man skulle ta med versen 36 också. Och sen, om jag inte aktar mig nu så kommer jag rekommendera hela Bibeln. Men ni förstår, då tittar man och tänker, vad bra, det här var bra, fantastiskt det här. Och ja, just det. Det händer att man får öppnade ögon, fast det här var väldigt bra. Vilket fantastiskt erbjudande, vilken fantastisk kärlek, vilken fantastisk osjälviskhet som Gud har. Han vill bara hjälpa oss med vårt. Och samtidigt så märker han att hjälpen som vi behöver är den hjälpen att göra det som han har sagt. Tastar jag till för mycket? Nej, ni tittar på mig lite konfunderat. Vi tar vers 38 först. Det är bättre att vi koncentrerar oss då först på det. Då. Ge och ni ska få. Det känner vi igen. Det var ju nyss du läste på ett annat ställe. Jag undrar varför han ska hålla på att skriva det en gång till. Och det beror på det, liksom det gamla vanliga, nämligen att vi behöver höra en gång till. Och en gång till, en gång till, en gång till, en gång till. Och ibland så säger man så här, när man motiverar varför man inte ska gå i kyrkan, så säger man, ja men det har jag hört det där, jag har hört det. Ja, det är riktigt bra. Om du tänker då liksom nästa tanke som har någon anledning att finnas där, så är det så här, varför tycker Gud att jag ska höra det gång på gång? Och det är inte så svårt att räkna ut om man ställer den frågan, men det gör man inte. Utan man har en invändning mot det här för att man tycker att en gång får vi räcka, det är att det ibland blir tjat. Då blir man tjat, sitter man där, ja det är gamla åren, det är tjat och så här. Och så värjer man sig mot välsignelserna. Man värjer sig mot det goda som Gud håller på med. Det som han vill göra. Det som han vill forma in i ditt liv. Och det som han liksom vill göra dig till en kanal för. Ge och ni ska få ett gott mått. Packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Till med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och det där var så... är ju inte alltid heller säkert att man säger, hur ska jag förhålla mig till det här med allt det goda som Herren vill ge och att han ger det som jag ber om. Jo, jag ska tänka så här att om jag tar emot det här så kommer jag också kunna tänka mig att det här blir hans livsstil i förhållande till mig. Han kommer att ge mig hela tiden sådana saker som jag behöver. Ibland så är inte det samma som jag tänker på. När du frågar, vad behöver du? Ibland frågar vi det när vi går och ber för varandra. Vad behöver du? Och så då räknar man upp någonting som man behöver då. Och ändå så är det så liksom, man kan känna på sig, om vi vänder på steken och frågar, vad behöver Herren? Ja, han behöver väl ingenting, kanske man råkar säga. Och så får man försöka hålla in det igen då, för att han inte ska lägga märke till det. Jag sa något så konstigt. Vad håller han på med? Han håller på att försöka få kontakt med oss och tala om för oss vad det är han ger till oss och hur han kan använda oss och vilken välsignelse vi kan bli både för varandra och för andra människor. Både frälsta och icke-frälsta. Alla människor, vilken sort som helst av alla schatteringar som vi kan tänka oss. Han försöker få kontakt med dem och han tänkte använda dig. Det är vad han behöver. Alltså, den kristna tron sprids ju inte av människor som inte har mött Herren. Utan den sprids ju av de människor som har mött Herren. Och de kan tala om vem han är. Och hur han är. Alltså, om de tänker lite på just det här. Vem är Herren och vad vill Herren? Men om de tänker bara på vad vill jag? Och vad vill jag ha? Och vad måste han göra för mig? Så blir det hela helt liksom nästan en återvändsgränd nästan. Ja, det fungerar inte riktigt. Herren har tänkt goda tankar liksom om dig och mig i åratals, åratals, åratal. Ja, sedan evigheternas början har han tänkt tankar om dig och mig. Hur han ska kunna hjälpa oss. Hur han ska kunna föra oss dit som vi ska. Och komma in i den gemenskap som också kommer att bli en del av hans egen kropp. Och fortsätter hans verk här på jorden. Det är inga små saker som han har tänkt att så ska ske genom oss. Om vi bara säger ja till det istället för säger nej. Och vi behöver inte tänka heller att vi ska döma ut oss själva. Liksom, att vi är odugliga. Och på något sätt imponera på Herren för att man är oduglig. Jag brukar då tänka på det där som jag hörde så mycket när jag var ung. Att människor sa så här, om de fick någon berömmelse av något slag eller någon tacksamhet. Något. Nej, jag är bara en stackars syndare. Du kan inte ska du tacka mig inte. Jag är bara en stackars syndare. Och då har man ju glömt liksom vad Herren har gjort i ens liv. Han är ju fött den på nytt. Och nu är man inte en stackars syndare längre. Nu är det Guds barn. Och ett älskat Guds barn som har livsgemenskap med den himmelske fadern och med Jesus Kristus. Och tillsammans med honom kan man göra massor med gott i den här världen. Och man kan berätta massor mycket nödvändiga informationer om vem Gud är och vem Jesus är. Så att människor kan bli frälsta. Han hade tänkt att vi ska samarbeta med honom, Gud. Det går inte om man säger att man inte duger någonting till. Att man inte är någonting att ha. Eller någonting. Det är inte det alls. Han vill att du ska säga, och jag vet, jag är älskad av dig och du vill vara med mig. Du vill vara i mig precis som jag vill vara i dig. Och så tänker man på de här sakerna mycket och så småningom så blir man tacksam. Alltså om man inte står emot för mycket. Alltså det, men man kan bli tacksam. Och ändå så är det så, jag tänkte på det här så var det med att tacksam blir man ju liksom på ett sådant sätt så att man blir befriad från sina begränsningar. Därför att då har man blivit delaktig i det Guds underbara väsen och Guds möjligheter. Och tillsammans med honom så blir ingenting omöjligt. Och man kan bli så tacksam som man blir nästan liksom svimmar av. Över, hur kan det bara vara så? Otroligt generöst och så det är ofattbart alltså. Och jag, under en tid så har jag tänkt en del på det här och tänkte så här, jag har fått ett uppdrag utav Gud. Ett ansvar utav Gud. Som jag börjar tänka på lite grann med lite tvekan. Och det var det att jag skulle få hans kropp att komma samman och sedan överlåta sig till att göra Herrens vilja. Om jag skulle uttrycka det lite kort. Det var mitt uppdrag. Ja, i det uppdraget ingår jag själv också. Att jag ska också vilja komma samman och ta emot hans kärlek och godhet och kraft och möjligheter. Och så överlåta mig till det som är uppdraget som han ger. Då har vi här i församlingen Arken då. Och om du tillhör en annan församling så är det samma villkor som råder där. Alltså att du ska kunna tänka alltså det här, att det här blir ditt uppdrag att se till att det här blir gjort i den funktion som du har i Guds församling. Min funktion, jag vet att jag ska försöka samla församlingen. Jag märker att jag inte får till det riktigt. Men jag ser er här och tänker på att jag välsignar er, tänker jag, för att ni har gensvar till att lära känna Herren mera, komma honom närmare, komma syskonen närmare, veta att ni hör ihop med de andra, så att ni nalkas varandra med barmhärtighet och demonstrera den kärlek som ni har mött ifrån Gud själva. Det är härligt, va, att det finns. Och är det så att du inte tillhör den här församlingen så är det härligt att du kom. För då kanske du kommer tillbå, antingen kommer du på så här, ja, jag skulle kunna vara med i den här församlingen kanske. Men så tänker du så här, nej, jag kanske ska vara trogen den församlingen som jag går i. Ja, det är inte otrogen bara för att du sitter här en gång. Men jag menar, troheten liksom ligger i någon slags upprepande. Som att man blir, till småningom går man alltid på samma vägar och så här. Och gör alltid på samma sätt och så. Och inte avviker från det som var på själva planen. Men om man har en plan som säger att jag ska vara någon annanstans, då ska jag naturligtvis vara där. Och då är det det jag behöver komma på. Och är det svårt, är det rätt att vara där Herren vill att jag ska vara? Ja, jag skulle säga att det är lättare att vara där Herren vill att jag ska vara. För då har ju hans samarbete. Annars är jag ju liksom så att jag vill bara gå någon annanstans än där Herren vill att jag ska vara. Och han går inte med. Jag tänker, nej, men vi har alltid hört att han går alltid med dig överallt. Ja, han följer i tanken. Han kanske följer dig i någon form av önskan också. Han följer kanske genom att försöka arrangera att du kommer på att han ville inte att du skulle gå dit eller vara där, utan ville att du skulle vara där. Och en del kristna brottas mycket med de här sakerna och nästan aldrig vet riktigt säkert där de ska vara på den ena eller andra stället. Och man måste söka Herren för att veta vad han vill ha med. Det betyder inte att han vill ha det just där inget finns att göra. Där du kan vara i fred och få göra vad du vill. Och så. Det är inte hans väg eller plan för dig. Han tror att du kommer ha en väldigt viktig betydelse när han får göra med ditt liv det som han vill. Och därför så är det inte farligt att nalkas honom. Det blir inte dåligt, det blir härligt. Och det blir utmanande och det blir uppiggande så här. Men man tror ibland som att det här skulle liksom på något sätt inte bli bra. Men det blir bra när man håller sig i nära Herren och håller med honom och tänker hans tankar och talar hans ord och gör hans gärningar med hans kraft. Så kommer det plötsligt vara en helt fantastisk liv som börjar utveckla sig. Och jag vill säga, jag rekommenderar det. Och jag rekommenderar det att om Herren har kallat dig till någonting och satt dig någonstans och fört in i gemenskap, så är det inte för att du ska betygsätta den, utan för att du ska hänge dig till den så att Herrens vilja blir gjord med hans kropp. Det blir så lätt att vi liksom, ja, det är inte så lätt att liksom vara kristen i de här sammanhangen. Här är de si och här är de så. Och så knotar man lite hit och dit. Och så. Ja, jag menar, de som knotar, de knotar överallt. Men de som hänger sig, de kan hänga sig överallt också. Även om de kommer i ett tidigt stadium av utvecklingen av den här kroppen, så kan de hänga sig till att vara ett med den kroppen och stå som en som bär och drar tillsammans med Herren för att hans vilja ska ske med den kropp som man har på den här platsen där vi är nu. Eller på den platsen där du hör hemma, om jag säger så. Man behöver ju inte heller vara färdig liksom behandlad bara för att man befinner sig i en församling och man tycker att det ska vi lite hit och det ska jag verkligen vara här. Ja, varför ska vi det, kan man fråga sig ibland. Och det ska vi sig ju liksom därför att det av många olika skäl kan man säga. Men ett vanligt skäl är att man själv är liksom en aning taggig. Och kämpa för sina egna behov och sina egna önskemål och inte så mycket om de andra. De andra blir så att säga mer eller mindre i vägen då, därför att man går därifrån. De kunde vara lite smidigare här och ge mig lite rum och så brukar man ju säga ibland då. Ja, smidig. Det är svårt att märka när man är osmidig själv. Men ju mer man är med Gud så kan det synas det där. Hur pass osmidig man är. Och så börjar han tala till den. Och så börjar man kunna få liksom lite inspiration till att göra förändringar. Eller ja, göra något gott. Gör någon glad, till exempel. Ja, men jag vet inte hur de blir glada om den där surkartan. Jag tänker, då tänker jag, nej just det. Det kan hända att du inte vet det. Då har du en uppgift. Ta reda på det. Vad skulle glädja dem? Och så... Se om inte du kan göra någonting åt det. Vi är inne i förvandlingsbranschen. Här är vi Jesu lärjungar. Vi har fått en uppdrag att bli lika Jesus. Jag vet inte hur det går för dig. Jag vet ju själv hur det kan kännas av och till. Man tycker man är måttligt Jesuslik. För man, det här är ju någonting som man verkligen inte kan göra utan att man gör en satsar på gemenskapen med Herren själv. Man måste liksom hålla sig nära honom och med honom och lyssna till honom och så. Och fånga upp det som är hans vilja. Det är inte liksom någon slags bitterhet som man ska gå omkring och sprida ut hit och dit. Utan det är den kärlek som man har. Obegripliga kärlek som man har till varenda människa. Det är det du ska sprida om du undrar. Det är det jag ska sprida om jag undrar. Och jag tror alla blir undrar någon gång ibland. Men det viktiga är alltså att det är gemenskapen med Gud som är vår styrka och vår möjlighet och våra lösningar och vår kraft och allt det här. Det är där det sitter. Alltså. Ingenting kommer behöva fattas oss om vi bara tar vara på den styrka som Gud ger oss. Det går att tänka på ett annat sätt än man bara rutinmässigt har tänkt om sitt liv och om sin livssituation och sina omständigheter. Dessutom så är det så här att när vi börjar tänka på liksom att vad kan vi göra för de andra som är runt omkring oss, så betyder inte det att vi går och frågar om det. Utan vi frågar Herren, vad är det? För att annars så tar nästan alla bara tillfället i akt och ser till att du servar dem. Och det är inte det som är lösningen på det hela, utan det är Herren som du tjänar. Men genom honom så kommer den här kärleken vidare till de andra som behöver den. Och till dig så kommer också kärleken inte bara direkt ifrån Herren utan också genom syskonen runt omkring dig. När du umgås med dem och de bryr sig om ditt liv på något sätt. Om de underlättar ditt liv eller välsignar dig på olika sätt. Så det finns en massa saker som vi kan upptäcka hos varandra. Men uppgiften och uppdraget som vi har tillsammans är först kom samman. Och jag vill säga, det är sånt där som jag tycker liksom, vi behöver inte komma samman för min skull. Liksom, för att när pastorn var lite ledsen när han inte kom samman allihopa i församlingen. Ja, det är klart, det gläder mig inte direkt. Men i andra sidan så är det så här att jag vet att för jag ska kunna betjäna alla så på ett eller annat sätt så behöver jag ha dem någonstans inom synhåll då och då. för att det ska finnas en chans liksom, att kunna få bli brukad av Herren med rätt ord. För de som inte syns har man ju svårighet att, liksom, att tala till eller inspirera på något sätt. Eller trösta eller hjälpa eller vad det kan vara för någonting som det handlar om. Och så det där är egentligen, alla har det. Men jag har en ovanligt stor hög, kan vi säga. Och då tänker jag på det här. Jag vill inte att inte bli liksom till välsignelse för de som har sökt sig till församlingen. För Herren har lett dem ihop med mig och med varandra. Och ska vi bli till välsignelse så måste vi kunna komma samman. Och det är liksom det är nummer ett liksom. Och nu när jag pratar till er så är det ju också till fler som jag pratar. Jag pratar till alla de som går i gudstjänsten här som är på nätet. Och en del är på nätet därför att de är sjuka. De kan inte komma. De bor så långt borta så att de kan bara komma några enstaka tillfällen under årets lopp. Men allihopa kan de sitta där då. Och då är det viktigt att de räknar in sig. För de får inte bara titta på oss. För då upptäcker de kanske inte hur underbara vi är. Utan det måste ju vara så att de måste bestämma sig för att Herren tittar på dem. Och talar till dem just nu. Så nu talar jag Herrens ord till dig. Alltså, att du mår bäst av om du tar emot hans kärlek. Helt och hållet alltså. Fastän du inte förstår hur det kan komma sig att han älskar dig. Så är budskapet till dig. Han älskar dig av hela sitt hjärta. Och han har bett att få komma in i ditt liv. Och när du bad honom komma in. Så kom han samtidigt liksom ni kom in i varandras liv så att säga. Och nu ska ni leva tillsammans och lyssna på vad framförallt vad Gud själv säger. Och sedan lyssna på vad han vill att du ska göra i förhållande till människorna runt omkring. Församlingen först, skulle jag vilja säga, utan att tveka på det. För församlingen är vår gemensamma styrka som är förenad med Gud. Och när vi som är i församlingen, vi sluter oss samman och så försöker vi göra alla de här sakerna som man har talat till oss. Vi fick ju liksom ett vittnesbörd liksom, nyligen och höra hur det var att se plötsligt arbetet som utförs genom att den här församlingen är samman och stöder. Och den församlingen som är här, den finns ju också på nätet i vissa delar. Och sen finns det andra som bara nosar lite på församlingen för att kolla om vi håller måttet. Och de är också välkomna. För det gör ingenting. Vår måttstycke liksom, det är att vi håller fast vid Jesus och hans förmåga och hans gärningar. För att vi ska kunna göra de uppgifter som han har gett oss. Och så har vi en vision. Och den här visionen, den delar vi tillsammans alltså, från Hesekiel 34 och 4 och så 16 versen som är den korrigeringen. Då. Han hade icke lydiga eller lyhörda ledare i det läget i Hesekiel. Och sen så fick han säga till dem så här att ni har inte gjort det. Jag måste skaffa liksom en annan sätt att arbeta på. Och så säger han, jag ska själv göra de här sakerna. Och vi är exempel på att Gud har lovat, jag ska själv göra dem. Fast nu säger han det liksom lite tydligare och mer närgånget. Genom dig, genom dig, genom dig, genom dig, genom dig, genom dig, dig. Alltså alla, alltså huvudtaget. Genom er ska jag göra, säger Herren. Så det är vår vision att Herren ska göra sin vilja genom oss. Och det går inte bara av att vi bara står som en ensam pelikan i öknen och, liksom, och har ingen runt omkring så jag orkar inte med människor eller vad man kan hitta på för någonting. Men utan det här är det som är sanningen, att vi kliver samman och blir en del av hans kropp som han kan använda för att göra sin vilja här. Det är det kallet som vi har tillsammans. Vi har en otrolig, fantastisk uppgift att kunna göra Herrens vilja. Och ingenting kommer att vara för svårt. Därför att han är så god och han är så mäktig och han älskar så starkt. Så att vem som helst som stöter på hans kärlek vågar vara med. Våra gärningar är inte de som vi gör utan Jesus, utan det är de som vi gör med Jesus. Och därför så står det liksom att vi kan bedja och vi kan få. För det är inte vi som ordnar att vi får, utan det är han som hör bönen. Och vi är de människorna som lever här i det här landet och på den här platsen, huvudsakligen då spridda, ja, de är spridda lite grann faktiskt över Norden, de som är medlemmar i församlingen. Men ni förstår, vi har ett uppdrag att göra Herrens vilja med den väldiga kärlek och den väldiga kraft som han representerar. Han är den som vi älskar att vara tillsammans med. Och ibland så har vi kanske till och med bönestunder och säger, nu är jag här igen Jesus, det är bara du som förstår mig. Det är ju ganska troligt att han är bäst på att förstå dig. Men hur är det med dig då? Förstår du någon? Eller förstår du honom? Hur ska jag kunna förstå honom? Han är ju Gud. Liksom så här. Ja, men läs i boken. Vi är sådana här bibelläsare. Yes. Och man behöver inte göra det till en tävling. Vem har läst mest eller så? Utan man kan bara liksom sätta igång och göra det regelbundet. Så kommer du så småningom liksom ha en väldigt mycket klarare bild om vad han vill göra. Och hur han vill verka i och genom ditt liv också. Han har inte räknat bort det, han har räknat med dig. Alltså. Det är därför som du har dragits hit. Och det är därför som du är här med de här syskonen. Du vet kanske inte alltid vad du ska ha dem till. Men det är inte du som ska ha dem till någonting, utan det är du som ska vara något för dem. Men man kan ju vända på steken så förstår man ju liksom att Herren kan ha en god plan även om inte du är centrum. Därför kommer vi få klarhet om de här sakerna ju mer vi håller på. Och när vi läser i de här skrifterna, jag ska ta läsa den där visionen, för att visionen är ju liksom så kort och enkel kan man tycka, men så är jättesvår också då. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, så där har vi den ordningen, inte Haggai. Där ska vi se. Så här låter det då i 34 kapitlet i Hesekiel och i 4 versen. De svaga stärkte inte när han talar till herdarna. Så att det här är ett sorgligt kapitel, va? De svaga stärkte inte, de sjuka botade inte, de sårade förband inte, de som drivit vilse förde inte tillbaka, och de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. Och då är återigen så här, inte är kallelsen liksom att vi ska liksom tycka så här, ja just det har jag alltid tyckt. Att de här ledarna, de bara tänker på sig själva och bara bestämmer och härjar med en. Och det har blivit så alltså, som man känner igen det, som bibelordet precis berättar min livssituation och så. Så är det så här att den här texten är riktad till sådana som mig och andra sådana där som har något ansvarsområde för den hela jorden liksom är, som den har fått sig tilldelad. Och vad ska man göra då? Ja, när man hör det här så rannsakar man sig om man tänker efter. Och tittar på hur sköter jag det? Hur är det egentligen? Och så småningom så, när den här texten kommer in då på hur ska den rätte herden vara? Det börjar liksom från och med den 11:e versen. Och då har vi fått en vers som säger hur ska den rätte herden vara? Jo, Herren ska ge ett exempel på sig själv. Så säger han i 16:e versen. De förlorade ska jag söka upp. De som har gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Och det, vi kan stanna där, för att sen så har man en annan språkbruk i Bibeln. När man liksom yttrar sig om folk är tjocka eller smala. Men det är en annan bild. Alltså. Det brukar inte uttrycka oss så. Gud säger så här. Jag ska göra det för att ge er ett exempel. Och man kan säga kort och gott att Jesus har gjort det här för att ge oss ett exempel. Han är den stora herden. Han är överherden. Och alla herdar bör alltså lyfta blicken och se upp till honom och tänka efter, är han ett sådant exempel som jag behöver följa? Och svaret är för alla underherdar, ja. Och sen så är det för resten av oss, ska ni andra, ska inte ni följa Jesus? Jo, men just inte själva ledarskapsfunktionen för allihopa så här, för en hel skara. Men ni har fått olika bitar tilldelade det som ni ska ha ansvar för. Förvalta pundet väl. För det är precis samma sak. Alltså, vi får de här punden och vi har fått möjligheten att tillsammans med Herren klara av att göra det som vi ska göra med det pundet. Och så har var och en av oss fått. När vi vill söker Herren för att få reda på vad det är vi ska göra, så kan vi få besked om det och vi får ansvar för det som han har gett besked om. Och då får man liksom se till att man låter den här uppgiften komma så nära och så ingående, alltså att man kan inte dra sig undan den. Herren har kallat den till det, han har gett den här, och just i den funktionen ska man liksom framträda inför Herren. Och det är just den frågan som man kommer ställa, liksom, hur har ni förvaltat pundet? Punden är olika, men man har ett eget. Eller flera, beroende på vad han har valt. Och så kommer han fråga, hur har du förvaltat pundet? Och det är det som är frågan hela tiden. Och vi vill ingenting hellre än att alla ska hitta vägen till att veta vilket pund de har och vilket pund de inte har. Och så att de kan förvalta rätt pund och så att förvaltningen blir en välsignelse och inte en förbannelse. Och ibland så när folk liksom bara hugger någonting som de tycker verkar häftigt så blir det en väldig prövning för omgivningen. Och man får bedja till Herren hela tiden. Är det så att det är någonting som du vill ändra på? Är det någonting som du vill göra annorlunda med mitt liv, så gör det. För jag vill vara dig till lags och inte bara stå och hävda mig, förstås. Och det antar jag att ni också vill om ni tänker efter på saken. Och då kan det bli en god skörd av det som vi gör tillsammans. För då är det inte liksom någon konkurrens som ska uppstå här och olika hävdar sig. Liksom, utan det blir helt enkelt en samverkan där vi ger Jesus äran för det som vi håller på med och gör förverkliga här i till exempel församlingen Arken. Då. Så nu tänkte jag egentligen bara sluta. Nu vet jag att folk sitter och tittar på nätet och det har varit omständigheter som gjort att de har stannat och tittat på nätet. Men jag vill säga, vi behöver varandra. Inte bara så där att några ser mig och jag ser inte dem. Jag behöver se dem som kan komma. Alltså genom hör och synhåll. Och jag behöver också, och de behöver, syskonen här behöver också se er som inte är här. Så att när inte det är någon annat än lite lättja sådär, så betala priset för att syskonen ska må bra och att de får se er. Och nu sitter ni här så ni talar tryggt till er, men jag vill inte att ni ska ta illa vid er, utan det här är bara det att vi behöver er. Församlingen ska vara Kristi kropp, och det är när alla de som är kallade och kommer samman som vi kan göra det som vi tillsammans har blivit kallade att göra. Förstås. Det är ju liksom ganska självklart. Men det är liksom ändå så där. Jag går i kyrkan, ja, någon gång ibland när jag känner för det. Jag har för lite alltså. Det är det man säger, för lite. Det är mycket bättre för den personen att säga jag går för lite. För då upptäcker de åtminstone att det var ett problem här. Det var någonting som de skulle rätta till. Ja, så är det. För de andra behöver dig och Herren behöver dig. Och allihopa liksom är liksom i behov av varandra kors och tvärs på olika sätt. Och därför så ska vi vara hans kropp. Annars kan du kanske räcka med om det inte behövdes någon samverkan. Då kunde ju var och en göra spring vart ni vill. Och gör vad som helst. Nej, men det, så går det inte till. Herren säger, jag har kallat på er. Jag har dragit in er, ni lämmar i min kropp. Jag vill att ni ska kunna samverka med de andra lämmarna och göra den vilja som jag uttrycker till er. Så där kan församlingen bli mycket stark om den riktar sig liksom på det här att vi är ihop. Nu är egentligen inte det här någon riktig upphovsrandsgrej, även om det kanske fruktar att det var det. Men det här är mer frågan om en längtan från min sida efter samverkan. Ni känner ju många församlingsmedlemmar, kanske ibland många gånger mycket närmare än jag. Påminn om dem om när det är söndag. Ring dem, fråga om de kan komma hit eller om de behöver skjuts eller någonting. Gör någonting sådär bara för att liksom hjälpa dem, för att liksom, sluta en sån här rundgång som man kommit in i. Det var ju så länge sedan jag var där, det är ju ingen som vet om jag hör dit eller inte. Ja, det är det visst alltså. Och jag vill att om ni som är här genom hörån, påminner de andra som ni vet och går omkring och gör ingenting eller gör någonting som där deras egna arbetsuppgifter egentligen inte blir nådda, utan de tänker mer gå omkring och liksom lite intressant på olika ställen. Så vi vet inte vad intressant, vi är redan kända. Herren känner oss, han har redan kallat på oss och han vill att vi ska komma in i den gemenskap som han har kallat oss till. Och där vill han att vi ska upptäcka den uppgiften som vi ska koppla ihop med andra för att göra så att församlingen blir stark. Och nu märker tiden går, det var väldigt, han är inte med mycket, men jag kanske återkommer. Jag vill säga att vi i församlingen Arken, vi behöver varann oavsett hur många gånger som vi har sagt det eller inte sagt det. Det är ingen som har frågat efter mig. Kan alltid någon säga så här? Nej, det var ju tråkigt. Men Herren har gjort det. Så där börjar det. Han är alltid liksom intresserad av oss alla för att vi ska liksom komma ihop så att kroppen blir fungerande. Sen vill jag säga en sak till. När vi tänker på församlingen så tänker vi inte bara på att den är här och vi ska jobba med det där eller vi ska göra det där eller vi hjälper till med de där sakerna. Utan det är också det att församlingen som består av människor, och de människorna består av sådana som bär fram sitt tionde, och människorna består av sådana som ger sina kollekter och tycker att det har någon betydelse. För att församlingen kan inte leva utan att vi finansierar den också. Och det kommer ju sällan vara liksom någon som inte alls är här eller som inte har någonting med oss att göra som finansierar församlingen. Utan det är vi som går i den eller som besöker den eller som älskar den och så. Och som har sina vänner och sitt liv så att säga i och genom församlingen. Så att jag skulle bara vilja säga till er, prata gärna med varandra lite grann om det här med hur man ska vara, hur man ska göra när man prioriterar. För i Guds rike så prioriterar vi Gud och hans rike. Och så att även om vi firar jul, som är ju liksom på sätt och vis någon form av påminnelse om vad Gud har gjort förstås. Han sände sin son och följde honom till den här världen. Så är det ändå så att vi behöver ha en fungerande församling som gemensamt delar liksom på alla kostnader och så som är runt omkring. Och det tycker ingen om att man pratar om, men de finns där ändå. Jag skulle önska också om man bara kunde säga så här, men det glömmer vi hörni. Och så försöker alla glömma det, och sedan så plötsligt bara så har vi ingenstans att ta vägen. Ni förstår att det här är bara det att vi bär på en börda också tillsammans med det här. Men vi bär på också på kraft tillsammans. Och vi bär på kärlek tillsammans som vi har. Vi följer kärlek till församlingen och resurser som vi slår ihop för att kunna täcka också de gemensamma kostnaderna. Om vi låtsas att vi inte tillhör någon församling eller att vi inte behöver någonting så är det ju mer en inbildning. Men de andra blir ju mer trängda. Så alla ni som har, det är många också, som har varit med och gett till församlingens insamling, ska jag säga. Att den, jag tycker den har varit liksom imponerande. Men fortfarande så är vi inte i land med den helt och hållet. Så att om du är en sån som har gått omkring och skulle att vilja att det ska mogna fram, så här, mogna fram, så låt det mogna fram innan slutet av december. För då behöver vi liksom ha en extra liksom summa pengar som vi kan betala sådana, de typer av räkningar kostar som kommer samma med årsskiftet. Och det vet ni allihopa att det liksom brukar trycka ihop sig då. Och vad gör man då? Ja, man gör inte så. Jag ska säga, du gör precis det du vill. Men jag rekommenderar att göra någonting som kan ge en erfarenhet om vem Gud är. Och det är det att han är den som förmår göra det som gör att vi har möjlighet att prioritera hans rike. Som vi bär först, som vi har gjort under alla andra dagar liksom under året. Vi bär först fram tiondet till Herren. Efter vi har fått lön eller någon annan form av inkomst som vi har. Och sedan så tar vi och ger extra gåva, så att säga, eftersom vårt hjärta manar oss. Och det är två saker det där. Och vi kollekter också för jämna. Men alltså, vi är ganska många, även om vi inte ser ut så här många just idag. Men i det där avseendet så syns ju ni också som finns där på nätet. Och det finns säkert många som skulle vilja välsigna arken och hjälpa till när det blir så här ansträngande ekonomisituation. Så tänk på det här lite grann och fråga Herren så kommer ni säkert rätt i den här frågan också. När vi gör de här sakerna tillsammans så är det en kärleksgärning, inte bara mot Gud utan mot varandra. För ibland så när man pratar om de här sakerna så grips folk av oro. Och det är inte syftet med det. Syftet är att man ska gripas av kärlek. Både till syskonen som har hjälpt till så mycket hittills och till Herren förstås. Så att man kan se att om man inte kunde göra något ytterligare. Och då är det lite olika och individuellt, och därför så är det inte någon lag som vi talar om och det här gäller, utan det är så att det finns de som det gäller, de känner att det här skulle kunna göra mer för, ja, de kan göra det efter sitt hjärtas liksom brand, och då får vi, kan vi ha liksom en liten lugnare jul liksom för det här. För när vi pratar om det gemensamma så känner man som att man gör sig delaktig eller inte delaktig av gemensamma. Känns det som om man är liksom lite grann sånt som gör att det blir bekymmer. I och med att man inte gör vad andra gör, så att säga. Att man inte delar på bördan. Vi delar inte alltid olika på bördan, ska jag säga. Vi delar på bördan efter förmåga. Så var inte förvånad. Tror inte att vi pressar liksom någon utöver ens förmåga. Att man säger alla behövs för att det ska kunna gå ihop. Så fråga Herren om det är ett annat steg som ni kan ta än vad ni har tagit tidigare. Och då sätter ni in bara, ni kan svissa in det. Eller så kan ni ta en sån här liten lapp också som är med troslöftet. Så gör ni det när ni har den sommaren liksom närvarande. Och så tar vi och sjunger en sång som avslutning på själva mötet. Och så hoppas jag att ni har fått någonting som ni kan känna stärker er. Och påminner er om den välsignelse det är att vara en medlem i Guds församling. Och tillsammans med Herren Jesus kunna tackla sakerna och bli en övervinnare. Amen. Gud välsigne dig.